Maja Åström, påminn mig nu igen. Varför gör vi det här egentligen?
För att vi älskar skräp, Tommy Jönsson. Eller, vi älskar billiga begagnade saker som har en historia. Vad håller du på med?
Så du menar att till och med den här har en historia?
Du menar den lilla vita prydnadskatten som ligger här hopkurad så gulligt? Okej, den är blank, gjort i vitglaserad keramik, den har mjuka former, men lite puttinuttig blomdekor här fram i relief på halsen och bröstet.
Mm. Vad tycker du?
Designpolisen i mig vill säga att den kanske är kitsch.
Mm.
Men jag vill inte säga det. Jag vill säga att den är fin.
Har du sett den förr?
Massor av gånger.
Du lyssnar på Loppmarknadsarkeologerna i P1. Det lilla programmet som berättar om folkliv, konsumtion och någon slags närtidskulturhistoria genom att ta sig an vanliga, billiga loppisprylar.
Och idag handlar det om en storsäljande svensk keramiker som de flesta känner igen, men få vet någonting om.
Det handlar om Rosa Ljung. På 70- och 80-talet designade hon några av våra absolut vanligaste prydnadssaker.
Hon gjorde katter, duvor, ekorrar, bulliga hästar, trearmade ljusstakar, bordsur...
Ofta i vitglaserad keramik, men ibland i pastellig rosa eller ljusblått, persikofärgat, rött och nästan alltid med det karaktäristiska blommönstret som dekor.
Bland antikhandlare har Rosa Ljung blivit något av ett begrepp.
Om jag är ute på en värdering, ibland säger vi så här när jag kommer in till jobbet igen och frågar dem hur var värderingen, då brukar jag ibland säga, ja det var Rosa Ljung.
Det här är antikexperten Joakim Bengtsson.
Och det är ju inte så där jättepositivt.
Om du känner igen Joakims röst så har du nog sett och hört honom i Antikrundan på Sveriges Television.
Alltså det har inte varit den kvaliteten som man då säger... formgivarna på Gustavsberg till exempel, som då Lisa Larsson till exempel. Det är ändå en helt annan kvalitet på det godset.
Mm.
Och på stilen också, för det här är liksom så maskingjort.
Har du någon aning om varför hon ändå blev så pass stor, så populär?
Jag tror också att det beror lite på att det var billigt redan när det producerades och när man sålde det. Många grejer är ju så att folk börjar köpa.
Ja.
Så ser man, jaha men de har så, då ska alla ha den här tuppen till påsk. Så tycker folk om katter, det är ju alltid så, folk älskar ju djur. Och så har det liksom spridit sig bland arbetarklassen får man väl säga. De som bara vill ha någonting som ska se trevligt ut och inte kosta för mycket.
Nej, de typiska prydnadsföremålen märkta Rosa Ljung är nog... för vanliga för att de verkliga antikexperterna ska gå igång. Och när vi började nysta historien bakom Rosa Ljung så märkte vi snabbt att det inte fanns jättemycket att läsa om henne i böcker om svensk keramik och design. För hon sålt så mycket som hon har är hon märkligt underdokumenterad.
Ja, det är då de här första små speglarna.
Så vi åkte ner till Skåne.
Jag har faktiskt en liten grej till dig.
Vad är det där?
Ja, det är ju en av de katter som har blivit lite signum för mor, som jag säger.
Vi är hemma hos Kristina Hedelin Olsson.
De använder det i sin logga. Och...
dotter till keramiken och begreppet Rosa Ljung.
Jag lät prislappen sitta kvar. Tycker du att det där är rimligt?
De kostar inte mer någonstans.
Vad står det på prislappen?
20 spänn.
Ja.
Rosa föddes 1917 i Göteborg. Hon studerade på Valands konsthögskola och 1938 så gifte hon som arkitekten Arne Ljung. Paret flyttade 1940 till Eskilstuna där Arne blev stadsarkitekt.
Hon var ju tecknare och var jätteduktig att teckna. Och hon målade, alltså jag kommer ihåg från det hemmet så när vi hade Eskilstuna, det fanns glasdörrar, då målade hon alltid sina blommor på dem. Så jag tror att hon sökte en uttrycksform och då var det säkert bara mer en tillfällighet att hon kom i kontakt med Allan Ebeling. Det var säkert min far som kände honom.
Allan Ebeling, skulptör, bildkonstnär och keramiker. Känd bland annat för skulpturen Smederna. på Fristadstorget i Eskilstuna.
Han formgav också keramik åt Uppsala Ekeby och Bobergs fajansfabrik. Och det var hos Ebeling som Rosa hittade sitt uttryckssätt.
Men sen när vi flyttade till Helsingborg 1955, då visste hon redan att nu ville hon ha en egen keramikverkstad. Så hon, det ordnades för henne i källaren på det ganska stora hus som vi, de köpte där. Så hon hade en keramikverkstad med ugn och drejskiva och allt. Och då började hon göra alla de här små fat och små krukor och sånt och modellerade små tanter och sånt.
En del av de här sakerna började hon sälja.
Ja, det är då de här första små speglarna som hon sålde på glasmästeriet. Och sen så var det då de här små örhängen som hon gjorde.
1967 kom Rosa Ljung i kontakt med Allan Möllerström. Han var chef på Deko i Helsingborg. Företaget tillverkade från början brukskeramik. Men vid den här tiden hade de börjat rikta in sig på prydnadssaker. Rosa började modellera figurer, ofta små tanter som gick att gjuta i form.
De har bara ett slätt ansikte utan näsa och mun. Men sen från 72 så då lite försiktigt började det här vita.
Och det här vita, som Kristina kallar det, det är alltså den typ av prydnadsfigurer, ljusstakar och andra saker med blomsterdekor som vi idag förknippar med namnet Rosa Ljung. Produktlinjen började tillverkas från 1972.
Och på Dekos fabrik så ser man att det snart börjar sälja. De ber Rosa att ta fram fler föremål och varianter som börjar tillverkas i olika färger.
Och här ser du ju då de färger som hon ju inte gillade då när ugglan blev turkos och sådär. Men hon kunde ju liksom inte motsätta sig det, va?
Dekos storsatsar på prydnadsartiklar under 70-talet. Det går så bra att företaget öppnar en ny fabrik i Torekov.
Har du någon aning om hur många såna här Rosa Ljung-grejer som kan ha försålts genom åren?
Nej.
Men Kristina har hittat en handskriven lista med försäljningssiffror. Där kan hon se när det såldes som allra bäst.
Och sen gick det ju upp och pikade 80-81 och så länge som hon levde.
Rosa Ljung dog 1983. Ungefär när hennes keramiksaker var som allra populärast. Men katterna, ekorrarna, duvorna, klockorna, cigaretttänderna och många av de andra sakerna, de var i produktion flera år efteråt.
Och två år efter Rosas död, alltså 1985, bytte företaget Deko Keramik namn till Rosa Ljung AB.
Jag kan ju tycka att det var fel, men det var min far som då liksom företrädde oss, vi tre syskon. Och då tyckte han att det var en tribute till Rosa. Men sen redan 86... 87 någonting så dalade försäljningen och det är klart det kom ju inga nya produkter. Nej. Men det var inte bara det, utan det berodde också på att den här fabriken i Torekov hade också sån här, de gjorde åt Höganäsbolagen och sen la Höganäsbolaget ut sin produktion till Thailand och då, så de gick i konkurs då faktiskt.
En del av keramikverksamheten kunde ändå fortsätta under namnet Torekov Keramik fram till 2008. Men där tar historien om Deko och Rosa Ljung definitivt slut.
Idag är Rosas dotter Kristina pensionär. Men några dagar i veckan så volontärarbetar hon på en second hand-affär i Lund.
Vad känner du när du ställer upp liksom din mammas föremål eller föremålen i din mammas namn där på en second hand-affär idag?
Ja, jag ler invärtes lite och känner mig lite stolt. Men de är så otroligt vanliga så att det är ju inte... Det är ju ingen sensation ändå.
Det sa alltså Kristina Hedelin Olsson, dotter till Rosa Ljung, formgivaren bakom våra kanske mest vanliga prydnadsföremål i keramik.
Och vi hittade en liten vit keramikkatt för 20 kronor, som vi vet är formgiven av Rosa.
Men eftersom Rosa Ljung på 80-talet blev namnet på ett företag så finns det en del föremål som säljs under tillverkarnamnet Rosa Ljung men som kan vara designade av någon helt annan formgivare. Men det är en helt annan historia.
Loppmarknadsarkeologerna hör det här i P1 igen nästa vecka.
Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio P1.